Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, nu har vi ett nytt avsnitt av Kulturpodden här. Jag heter Elin Olofsson och är författare och journalist.
Och jag heter Fia Gulliksson och är matkreatör och inspiratör. Och lite aktivist och lite så här mångsysslare. Och det är väl kanske det vi ska prata om idag, vad man drömmer om och vad man vill förändra. Och drömmer ni om att veta mer om det vi pratar om? Och vill ni se vad som händer och lite klipp och så kan ni gå in och lyssna på oss på Kulturpodden på Acast.
Ja, för vi ska prata om drömmar, stora drömmar, små drömmar, krossade drömmar till och med. Och situationer då man vet att man har kanske bränt en dröm.
Hur tänker du då? Alltså, hur ska vi göra det här?
Jo, men jag har alltid funderat på vad jag egentligen drömmer om. Alltså att göra, hur jag drömmer om att leva och så. Och jag tänker att mina drömmar säkert har förändrats, många av dem, över tid. Så är det ju, man kan drömma om att bli polis eller fotbollsproffs eller så. Och sen så tynar den drömmen bort och ersätts av något annat.
Och det där är ju så märkligt, för nu känner jag mig så himla eljest, som de säger här uppe. För att, alltså, jag hade panik när någon frågade mig när jag var 4 år, vad vill du bli när du blir stor? För jag har aldrig bara haft en dröm.
Jo, men å ena sidan så ersätts ju en dröm alltid av en annan på något sätt. Man kan drömma om att bli någonting visst, som fotbollsproffs eller polis eller någonting sånt. Och sen så kan den drömmen tyna bort och ersättas av något annat.
Ja, men det är din bild. Nu, hallå, mitt åt. Det är det här jag har känt i hela mitt liv, att det är något fel på mig. För jag har aldrig drömt om att bara bli en sak. Jag har alltid drömt att bli jätteduktig och jättespecialiserad på ungefär 17 saker. Allt ifrån att ha gröna fingrar till att bli kanske politiker eller borgmästare eller jätteduktig kock eller arkitekt. Så att någonstans är det liksom blivit felprogrammerade. Eller, ja, för det, jag kommer ihåg att jag hade ångest när någon frågade mig när jag var 4 år. Vad ska du bli när du blir stor?
Det där har nog med vårt samhälle att göra, just det här att vi gärna hyllar de som har haft och har en stor dröm och som jobbar hårt för det. Jag tänker som på elitidrottare till exempel. De är ju uppburna av vår kultur, som här har vi minsann en människa som har lagt mer än 10 000 timmar och som har varit beredd att offra allt för den här stora drömmen. Samtidigt som det lämnar ganska litet utrymme för nya drömmar och saker som man blir mer och mer intresserad av, kanske i ett senare skede i livet. Och en dröm tror jag som ganska många har, men som kanske blir lite genant, framförallt när man blir äldre, det är ju det här att stå på scen. Det är många som vill det i olika form. Det är också många som knappt vågar drömma att de skulle kunna få stå på scen en dag. Och jag tänker det där är intressant när man pratar till exempel om teater och skådespeleri. För skådespelare, de har ju stått på scen och står på scen mycket, men ofta som några andra än sig själv. Det vill säga de spelar roller samtidigt som de blir sedda som just skådespelare.
Och det låter ju faktiskt skitkul. Det är kanske det jag ska bli.
Det är kanske det du ska bli. Jag har i alla fall åkt iväg och träffat en skådespelare, Håkan Borgsten, som bor här i Östersund. Och som har spelat både den ena och den andra rollen i livet och på scenen. Och dessutom både vågat drömma och fått drömmar krossade.
Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoj här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen faktiskt, ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig.
Karlsson. Ja, nu sitter jag här med Håkan Borgsten som är skådespelare. Och alldeles nyss såg jag att du gick förbi med en propeller på ryggen.
Ja.
Varför gjorde du det egentligen?
För att just nu så repeterar jag Karlsson på taket. Musikteater, föreställning på Estrad Norr. Och vi har haft vårt andra genomdrag för dagen.
Ja.
Sprang omkring där med en propeller.
Hur känns det att spela Karlsson då, i Karlsson på taket?
Det känns bra. Lite uttömmande fysiskt sett. Det är väldigt, väldigt varmt och det är hög energi hela tiden och det är högt tempo. Så att det rinner svett överallt. Men det är roligt. Man får känna och man får kämpa och det är inte alltid liksom... Det är absolut inte svårt teater, eller man ska säga, där det krävs jättemycket av publiken ska sitta och lyssna på det viset. Utan allting är väldigt mycket visuellt och det är roligt. Förhoppningsvis är det kul för publiken, så att säga.
Mm. Och den här Karlsson på taket som är Estrad Norrs uppsättning, den ska spelas på Storsjöteatern bland annat i Östersund.
Ja, ska den. Först blir skolföreställningar hela vecka 43. Och sedan blir det offentliga föreställningar tisdag, onsdag, torsdag, vecka 44, 27, 28, 29 oktober. Och sen så blir det 2 veckor turnerande i Norrland, inland och kust.
Vad tycker du om själva Karlsson då? För jag minns ju Karlsson som ganska otäck från min barndom. Han var kaxig och... kanske lite för mallig för min smak då. Samtidigt som jag som vuxen kan tänka att Karlsson är rätt kul. Men hur känner du inför Karlsson?
Jag har egentligen inte haft någon relation till honom sådär tidigare. Förutom att många kamrater, alltså skådiskompisar, har spelat Karlsson. Och det har varit rätt kul att se, för han är rätt busig och han är rätt fram och han är lite punkaktig sådär. Men min relation till honom är väl att han är... Den här Karlsson som gestaltas nu utav mig och mycket hjälp utav regissören Mats Sandelius, så är han en ganska bekymmersfri karaktär. Det är inte mycket grubblerier, utan han är glad. Det är en glad prick. Därför är det också att han driver det han vill ha. Och när det inte passar honom längre, då sticker han. Och han skiter lite i konsekvenser och allt möjligt. Så det är en väldigt lättsam snubbe. Men väldigt på, kan man ju lugnt säga.
Det är han kul att spela?
Ja, det är han. Han är svår att spela. För det krävs väldigt mycket mental förberedelse hela tiden. Att vara på tå, att vara uppåt. Att hela tiden liksom gå in med ett leende hela tiden. Och när man... Alltså när svetten rinner ner i ögat och det kliar sig i örat utav svett. För att det rinner verkligen hur mycket svett som helst. Och sen samtidigt att veta, det är det här jag ska in och göra nu, och så ska jag andas utan ansträngning, jag ska prata utan ansträngning, och sen plötsligt ska vi sjunga och dansa i det där. Så är det ju krävande. Men för ett kort svar, ja, det är kul.
Jo, men du har ju spelat många andra roller förstås. Bland annat har du spelat Arnjott en gång i tiden. Och jag läste att du gjorde Arnjott ung och rebellisk. Mm. Läste jag en recension från, jag tror att det var 2006.
Mm. Ja, det kan stämma att det stod så.
Var det så då?
Ja, det är svårt att jämföra med många andra Arnjott där. Under de 3 åren jag spelade Arnjott och fick recensioner, så var det att han var ung och han var hetsig och han var rebellisk kanske. Och jag skulle nog hellre omforma det till modig, att våga bryta ny mark på sättet att gestalta Arnjott.
Och Arnjott, för de som inte vet det är ju då ett vikingaepos som spelas i Östersund om somrarna.
Ja, precis. Filen Pettersson Berger. Sveriges mesta opera. Svenska opera. Men den har inte spelats sedan 1960 någon gång.
Nej, ja, just det.
Men varför, det kan inte jag svara på. Men det är också en sån där spännande roll att gripa tag i. För att när jag gestaltade det första året, 2004, så hade jag ganska nyss flyttat hem från studier. Och ja, det var lite sådär, jag kunde dra liknelser med honom och mig. Man blir aldrig profet i sin egen hemstad. Och även fast man vill massa, så liksom, ja, men det är små misslyckanden och allt möjligt. Och därför var det rätt kul att göra honom. Lite missförstådd och lite knäpp. Tänker efter. Och inte alltid före. Utan kör. Så blir det fel. Och så blir man skitsur. Och sen så skiter man i det. Och så går man vidare hela tiden. Och det var rätt kul. Och så sen så hade Arnjott haft några år av dålig publicitet. Det var jätteroligt det året när jag gick med och gjorde PR-utskottet, som det heter, inte på Arnjott längre. För då hade det varit dålig publicitet och det var dålig schism mellan Östersundspostens dåvarande kulturredaktör, Stefan Olevik. Så gjorde vi en jätterolig PR-kupp. När vi lämnade pressreleaserna, som oftast är en lapp som man liksom, nu ska vi spela det här och det här. Så gjorde vi lite annorlunda. Det var olika spjut med vimplar på där vi hade graverat in den. Vi gjorde en runsten, skidor. Och till ÖP så var det så att då klädde jag ut mig, eller jag tog på mig ordentligt kostymen, och så går jag upp till Stefan Olevik på hans rum. Och så har vi ett svärd som det är graverat på. Och i pjäsen så lämnar Arnjott över ett svärd till kung Olav i Norge. Som heter då Neite. Och då är det graverat en text på det. Och att det svingas blott för det som strider för ljuset. Och så läser jag texten som Arnjott säger till konungen, till Stefan. Och det blev så roligt så han blev så paff. Så han nästan ramlar bakåt och så får han det här svärdet. Det står årets Arnjott premiär då och då, välkommen. Då blev det så himla läckert för att han föll för det på något sätt. Och så åkte vi ut och så gjorde vi ett reportage.
Men gillar du det där som liksom är lite rebelliskt och sånt? Är det roligt att spela sådana roller?
Ja, men det är klart att det är. För det är skönt med personer som skiter i att vara politiskt korrekta hela tiden, utan bara är frispråkig. Jag kan tycka att det är ganska, ja men jaha, ja ja, det blev fel. Ja men då gör vi om det då. Jag är inte med det liksom.
För jag har ju sett också, du har ju ihop med andra turnerat med uppdaterade versioner av Allan Edwalls visor. Mm. Och där såg jag i någon annan intervju att du sa att ja, men Allan Edwall, han var punk. Och det var det du gillade med honom.
Mm. Precis. Du stackars barn. Barnramsorna. Och det är också sådär, han sket väl i... Så här ska det vara. Ja, tycker du, ja, men jag tycker så här. Så gjorde han det i sin väg. Bara det att han la alla sina premiärer i Hissmofors på Folkets hus där. Alla hans premiärer som han gjorde, de la han där. Han var en av de första västerländska skådespelarna som fick åka till forna Sovjetunionen och spela sin kung Oedipus maskspel. En monolog gjorde han. Och han dog alldeles för tidigt. Och det var en jättesorg, kommer jag ihåg. Fast man var så liten och knappt kände till honom. Men det var liksom, han var ju från Krokom. Det var ju där jag också kom från. Och just det där hur han gestaltade alla Astrid Lindgren-figurerna med någon sån här... han gjorde alltid sin grej. Det var inte så där tillrättalagt, utan det kändes äkta. Och rakt. Inga konstigheter, utan tjup. Så här är det. Köp det, eller så get out of my way. Och så. Så att ja, punk.
Mm. Och apropå det som man kanske tänkte på eller drömde om när man var liten och ung. Vi gick ju på samma högstadieskola, Änge centralskola, precis, en gång i tiden. Vad bodde det för drömmar i den unga kille som du var då?
Ja, vad fanns det för drömmar? Det var en ganska vilsen pojke som inte riktigt visste någonting om varken sig själv eller omvärlden. Eller, jag menar, ja, jag är uppväxt i en by där det inte fanns någon annan i samma ålder. Min första, alltså jag gick ju i Hov, det var 18 elever på hela skolan. Jag var ensam i min klass ända upp till årskurs 4. Då kom det en kille till. Sen i femman kom det en kille till. Sen i sexan kom det en tjej till. Då var det 4 stycken, det var helt otroligt. Det var ju liksom en massa. Sen när man kom upp till Änge så plötsligt var man 20 stycken i samma klass. Och jag vet inte. Skådespeleriet och sånt där kanske fanns någonstans på skolan. Vi gjorde musikaler och grejer redan in på hovskola. Som man samlade in till skolresor och sånt där. Men det var inte så att det var drömmar som jag bar på. Inte medvetet i alla fall. Att jajamän, det här ska jag bli.
För jag minns ju dig från den tiden som skojig, kul, med minst en räv bakom örat, tror jag, kanske flera, en hel flock med rävar. Men det kanske var så att det var inte så identifierat eller formulerat hos dig att det var teaterdrömmar du bar på eller så. För så kan det ju vara i livet, att man kan ha en dröm men man kan nästan inte få rätt på den själv, eller man kommer inte på vad drömmen riktigt innehåller. Men det blev ändå sen så småningom mera teater du riktade in det på. Hur kommer det sig?
Jag tror att det fanns en överlevnadsstrategi under särskilt högstadiet. Men högstadiet, jag undrar om det finns någon som har gått igenom det hel, eller vad man ska säga. Och det var ju att imitera och se till att inte hamna i bråk genom att skojsa och ja, fåna sig, vara clownaktig. Men när det väl kom till gymnasievalet så hade jag ingen aning vad jag skulle välja. Så jag bad ju klasskamrater att ni kan fylla i. Jag har ingen aning. Skoltrött, less. Så de kryssade i bygg, handel, administration och så musik, eller estetisk dans och teater. Och jag kom in på handel och bygg, men jag kom inte in på dans och teater. Men under sommaren så kommer det hem att jag kom in som reserv. Och jag tackar ja. För det kändes ändå lite kanske roligare och kanske lite slappare. Jag vet inte. Skoless som jag var kanske ville ha roligt på gymnasiet. För jag hade ju ingen aning om egentligen vad det innebar. Jo, men som sagt. Jag sprang omkring och imiterade och hade väl egentligen ingen större koll på någonting först då i sista året när jag började. Insåg att det här var ändå rätt kul. Det var, jag kanske hade hittat hem. Men jag hade fortfarande ingen aning vad teater var egentligen. Vad det krävdes, hantverket i sig. Utan jag gick väl, ja, kanske kallade det för talang då. Det styrde mig.
Och vad gjorde du sen då? För du tog studenten.
Mm.
Och sen?
Sen gjorde jag lumpen. Några månader. Det var försvarsnedläggningar och sånt där mitt i slutet på 90-talet som gjorde att plötsligt så gick man lite kortare än vad man behövde tidigare. Så då hade jag 3 månader kvar. Eller ja, 3 månader kvar. Jag muckade i mars. Vilket gjorde att det var ju några veckor kvar till sommarlov och sånt där. Så då tyckte jag att jag vill ha kul. Så jag gick tillbaka till PC och så frågade om jag inte kunde få vara lärarassistent hos min gamla fröken på teatergymnasiet då. Och det fick jag. Och under de där 3 månaderna så fick jag nys om. Jag hade jag faktiskt inte vetat allt om innan. Men då visst fick jag ju reda på, för hon ställde ju massa frågor vad jag ville och kanske nödvändiga frågor. Marie ställde, om jag, ja men hur tar du vidare nu då? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej, men alltså, det finns ju folkhögskolor, det finns ju teaterhögskolor om man ska vidareutbilda sig, för det måste man ju.
Ja.
Så berättade hon att en tjej som hade gått i klassen innan mig på teater, som också hade gått enge centralskolan, Sara, att hon gick på en skola på Öland, en folkhögskola med teaterinriktning. Jaha, finns det sånt? Vad läckert. Så började kolla upp vad det var. Och då skulle man ju åka dit och söka med audition. Och jag hade ju aldrig gjort det. Jag hade ju knappt en aning vad det var. För det hade ju inte varit till gymnasiet. Men jag chansade och så sökte jag 2 folkisar. Den ena var då Ölands folkhögskola. Och den andra var Fridhems folkhögskola. Jag kom inte in på Fridhem. Men jag kom in på Öland och vi var 3 killar och 11 tjejer. Ja, så var det. Så vi var 14 stycken i klassen. Och under det året så var det så. Det var som att jag hade hunnit mognat så pass mycket så jag kunde ta mig till vad teater egentligen handlade om. Hantverket, tekniker. Och att det inte bara är att gå upp och laja liksom. Utan det finns en text och den har ett innehåll och den ska levereras på ett sätt som ska nå en publik. Det finns en riktning, det finns en melodi, det finns en intonation i alltihop. Ja, så att tur i oturen så blir våran lärare sjukskriven under vårterminen för han ska göra en stor operation. Och in kommer en ung, hungrig regissör som heter Reine Löv. Storsnusande, fotbollstokig teaternörd. Och han hade liksom... Det första han frågar klassen på måndag morgon, det är liksom... Har ni jobbat med läsart? Ja, det är bara ett svar. Nej. Har ni jobbat med protagonist, antagonist?
Nej.
Ja, men huvudvändpunkt, vändpunkter, point of no return?
Nej.
Okej, då kör vi teori en vecka. Hämta block och penna. Och så började vi liksom lära oss att dissekera teknik. Alltså hantverket. Men vad är det så, hur tar du till en text? Hur ska du jobba med den här? Att det finns, man kan hitta melodier i ett skrivet ord, liksom, i en dramaturgisk text. Att den är uppbyggd på ett visst sätt. Och hur du läser och hur du tolkar den kan göra att Det kan låta på annorlunda sätt. Du kan göra en ny tolkning. Det är därför vi kan se Onkel Vanja i om och om igen. Eller en midsommarnattsdröm av Shakespeare etc. Att vi kan se samma föreställning om och om igen. Därför att så fort du börjar jobba med texten. Och du har en regissör som har att jag vill jobba med den här tolkningen. Jag vill se det här. Då blir det en ny föreställning. Om man lyfter nya frågor. Man kan hitta nya nycklar.
Och det, där du hittade någonting ja, där som kände det var det där du ville på något
ja,
sätt.
Ja, men ja. Det var ju jättemagiskt. Det var ju liksom öppna Pandoras box. På något sätt. Plötsligt var det inte bara att jag kunde leva på någon slags här. Gå ut och göra någon rolig gubbe. Utan jag var ju tvungen att lära mig att stå, gå och tala på nytt. Bara det grejen, alltså vi som är här från Jämtland, att vi inte kan säga L eller Ä. Vi kan, alltså, jag hade talpedagog som var peta på mig. Jag gick med skåningar, smålänningar, sörmlänningar, blekingebor. Och jag var helt säker på att jag var den som pratade bäst svenska och jag hade ingen chans. Det var mig de var på. För jag kunde inte säga L. Så här, L. Tjocka L. Så jag fick ju träna på ordet älg.
Älg?
Älg. Ja. Det var och alltid arg.
Jag har hört också det här att man säger ofta, istället för fult så säger vi fult.
Ja, precis. Vi, på något sätt så bygger vi alltid bort någon sats i själva ord eller vi snoppar av ändelserna. Eller bara den grejen som man hela tiden har tänkt, för man har inte tänkt på det, men att vi säger bakanför. Finns inget ord i svenskan som heter bakanför. Jag har en kompis som hade det. Han gick också Öland. Som också är från Martin. Han gick där så hade han bokat ett möte. Och så sa han. Ja, men vi ses bakanför skolan. Vart då? Ja, men bakanför skolan. Nu förstår jag inte vad du menar. Men bakanför skolan. Vad är det du inte förstår? Och så hörde han sig själv säga bakanför. Ja, men vänta nu. Jag menar bakom. Jag menar bakom skolan. Alla de där som vi tycker att ja, men det här är vi har ingen särskild dialekt, men det har vi visst. Även fast det inte är brejamska liksom.
Men vad hände efter allt det här då? När du hade hittat något slags, hittat hem eller hittat ditt element där. Men vad hände sen?
Ja, men sen, efter Öland så fick jag faktiskt mitt första professionella engagemang. Tro det eller ej. Jag fick spela fars i Kalmar. 3 timmar lång sommarfars med allt vad det innebär. Och då var det den regissören, läraren som jag hade haft på vårterminen som engagerade mig. Och i samma veva så lyckades jag också ta mig in på nästa folkhögskola som var Fridhem. Den var en 2-årig linje. Så på något sätt så började det snurra. Liksom. Det var ju läckert. Nu skulle jag bara ta nästa steg, kliv liksom. Teaterhögskola. Men det som var läckert och det som också var skrämmande var ju på Fridhem så var det ju en det var mycket tuffare. Även om jag hade liksom lärt mig massa hantverk och teknik under Reines tid så var det ändå sådär att jag var tvungen att jobba. Det var inte lätt. Det liksom flöt inte lika enkelt. Liksom. För att andra var ju också jävligt bra. Och så började man... Jag hade ju sökt teater i skolan också. Och det gick ju jättebra. Jag hade 2 jättebra monologer. Men i andra så sket det sig. Inför det så tappade jag texten och glömde bort vad jag skulle göra. Så jag gick in och improviserade Romeo och Julia. Det är ju skrivet på blankvers. Så jag hittade på rim slut på den där monologen. Vilket gjorde att det var ju självklart. Jag hade ju ingen susning. Det blev bara skit. Och där någonstans så blev jag också bränd. Så att jag blev lite... Det var jättestort att komma in på Fridhem. Som hade ett jättehögt snitt. Det var... På elever att komma in på teaterhögskolan. Då var det var sjätte som hade gått teaterhögskolan. Hade också gått Fridhem. Det var bra. Den hade precis blivit tvåårig. Så första året då hade man Morgan Andersson och Anna Andersson och man byggde ihop. Sen så fick man Sören Källstigen i årskurs 2. Och det var en högre skola. Det var inget snack. Men jag blev tveksam till är det här jag ska hålla på med. För jag var jätterädd för att misslyckas. Jag var så rädd för att misslyckas. Eller om man ska säga, jag var rädd för att lyckas. Så jag såg till att misslyckas hela tiden. För att ha någonting att skylla på. När jag sökte teaterhögskolan så såg jag till att jag övade inte tillräckligt noggrant. Jag tog inte hjälp. För att det var så lätt att bara ta den ut. Men jag har inte pluggat. Så jag har inte lagt ner det en tid. Den krävs för att ta mig in. Och det är ju att göra våld på sig själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det där har jag läst om bland elitidrottare bland annat. Och först tänkte jag att det lät väldigt underligt när idrottspsykologer sa det här. Att de får jobba väldigt mycket med idrottare på hög nivå för att de ska våga lyckas vid stora mästerskap eller i stora matcher till exempel och sånt där. Då tänkte jag först att men det är väl väldigt konstigt, för det är väl det de bärs av hela tiden. Det är därför man går på träningar och det är därför man håller på med det som man gör. Men nu när jag hör dig och ju mer jag har tänkt på det här själv också, desto mer förstår jag det där med att det finns ett motstånd inuti en själv nästan. Mot att låta drömmar bli för stora, eller man känner den där hela tiden pressen som stiger. När en dröm är tillräckligt stor så blir den liksom också skör på något sätt. Och det kan bli så där som du beskriver lite grann, att man nästan pajar för sig själv, eller man i alla fall undviker att göra sitt allra bästa. För då är inte pressen så hög på en själv att lyckas.
Ja, så är det. Alltså, det som gör Zlatan till Zlatan är ju för att han har redan bestämt sig att han är. Han mäter inte med någon annan, han mäter bara med sig själv. Och därav sätter sina mål, sina gränser. Flyttar fram hela tiden. Men om man hamnar i någon som kanske är lika bra, men hela tiden tittar på den som är bredvid, då jämför du alltid med någon annan istället för med dig själv. Och då kommer inte du utvecklas, utan du bara jämför dig med alla andra och så ser du inte själv. Och det är jättelätt att göra det. Och jag säger absolut inte att jag har funnit ett svar för det. För jag gör fortfarande. Jag mår skitdåligt inför en audition. För jag vet att då ska jag ändå mätas med andra. Och blir fast i den tanken. Oh shit, alla andra var så bra. Men hur var jag då? Jag vet inte om jag duger. Men det kommer man få brottas med. Det är inte, så, det är inte alltid lätt att bryta den. Men man får... Det är ju träna psykologiskt helt enkelt. För att det finns inte någon som är bättre eller sämre på någonting så, tycker jag. Eller, jag vet inte.
För där tänker jag också just för skådespelare i att gå på auditions till exempel och så. Det är ju en väldig... Ni utsätts ju för, eller utsätter er för, ska jag säga också, bedömningar hela tiden. Just det där, liksom, är jag rätt eller fel för den här rollen? Var jag bra eller dålig just idag när de skulle se mig som den här karaktären eller i det här sammanhanget och så. Så att det är ju såklart en utsatt situation också, just det där med både auditions och att stå på scen sen.
Ja, visst, så är det. Och sen så tror jag att i slutändan, när du går på audition, så är det liksom dagsform. Vad åt jag för frukost? Hur var min morgon? Vad har jag med mig för ryggsäck när jag går in genom dörren till audition? Vad har jag för approach till dem? Har man inte gjort hela läxan så är man ju inte lika förberedd som man behöver vara, kanske. Och sen kan det också vara för personkemi. Jag menar, det finns ju fantastiskt duktiga aktörer men har ett för dåligt självförtroende. Eller och det vacklar. Men jag menar, det gör alla. Alla har ett vacklande självförtroende ibland. Särskilt när det kommer till att du ska liksom... För det handlar ju faktiskt om ett engagemang på kanske några månader, ett halvår eller ett år. Eller kanske till och med 2 år. Och man ska ju vara självklar. Du ska ju kunna komma in där och så ska du vara... Tjena, läget? Ja, härligt. Ja, men nu ska jag bjuda er på någonting som ni aldrig varit med om. Och kunna göra det med charm och de ska tycka att det är jättekul. Så jag menar, det hänger på verkligen. Hur har jag förberett mig? Vad har jag med mig när jag går in? Och självklart hur jag levererar och avslutar. Så det är en jättestor anspänning. Och inte alltid lätt. Men ibland så funkar det och ibland så får man engagemang.
Ja, men jag tänker på det du sa här tidigare också med när du spelar Karlsson i Karlsson på taket, att svetten rinner och det faktiskt också är en fysisk prestation som ska till och en psykisk, om man säger så. Alltså där är ju skådespeleriet väldigt likt idrotten på så sätt att det finns... Du ska ta ut ditt max vid en viss tidpunkt. Alltså 7 ikväll, säger vi. Ja. Då ska du vara på topp. Och då ska du klara av att göra det här som du ska göra. Din uppgift så bra som möjligt.
Ja. Och för det, att få det att funka. Att leverera precis exakt just då. När just du sitter i publiken och liksom ska bli hänförd och du ska tycka att det här är helt fantastiskt. Ja visst, då måste jag leverera och då måste jag... För det så krävs det ju en massa förberedelse. Det är... Och även om det är fysiskt tungt så ska det se ut som att du gör med en lätthet. Det får inte vara flåsande, det får inte vara någonting. Och det är ju inte alltid lätt. Du kan ha haft världens skitdag. Och så ska det liksom preppa igång. Ja, mormor dog. Jaha. Ja, show must go, för du har ett jobb att sköta. Så är det för många andra också. Även om jag sitter i kassan eller om jag sitter som regeringschef. Det är ett jobb. Jobbet ska göras. Och man får använda alla de tekniker och hantverkskunnande man har. För att få det att funka.
Och apropå det här som vi pratade om med drömmar. Drömmar som man har och drömmar som man kanske nästan knappt törs formulera ibland. Kan du berätta lite grann om vad du har för drömmar nu framöver?
Drömmarna som finns. Dels är det, jag har Jag har familj. Ganska nyss köpt hus. Jag skulle vilja ägna lite tid åt det och göra, alltså, få till våran fristad. Det är ju liksom personliga drömmar, såklart. Men rent teaterdrömmar som finns, så är det ju det där att det skulle vara... Det har ju rullat på nu. Jag har ju vågat satsa på teater som skådespelare lite mer nu än vad jag har gjort förut. Så det skulle vara kul att få en lite mer krok in i hela svängen. Och en cool grej som jag har tänkt länge på, flera år, och det kanske är läge nu att göra, det är att göra en krogshow där det ska hyllas Magnus och Brasse.
För du har spelat Magnus och Brasse tidigare?
Ja, två somrar på Jamtli. Första året som de öppnade så gestaltade både Magnus och Brasse.
I Fem myror är fler än fyra elefanter.
Precis, precis. Det var jätteläckert att få träffa, inte Magnus eller Brasse, de var inte hit, men däremot så var skaparna till det programmet var jag här. Och då fick man ju input på hur de hade arbetat, hur de hade varit, och de berättade så många anekdoter. Det var väldigt kul och spännande, och därför skulle... Och sen har Magnus och Brasse alltid varit någon form av inspiration. Alltså när man var liten och gick på tv, man såg ju Fem myror när man var liten. Jag såg Bombade Magnus, som var något program med Magnus Härenstam sent och så vidare. Och Lasse Hallström-filmerna som de gjorde. Ja, men ja, de har alltid funnits i någon form. Och jag har gillat deras sätt att okonstlat göra en rolig sketch. Det skulle vara kul att få göra en hyllningsshow för dem. Jag vet att det har funnits sådana i övriga delar av landet, men inte här. Och det har jag drömt och tänkt om länge, men det kanske är läge att göra nu. Sen så skulle det också vara kul att regissera. Det har jag inte gjort på några år. Det finns tankar i huvudet på saker som jag skulle vilja testa att göra. Kanske rebelliskt eller punk eller vad man nu ska säga. Nydanande, jag vet inte. Ja. Sen så skulle det vara... Nu, sista åren... Gud vad många drömmar. Senaste åren så har det också varit bara musikteater. Det skulle vara väldigt kul att få göra en renskär teater. Och få faktiskt jobba med bara text. Och inte sjunga en text, så att säga. Det skulle vara spännande.
Är det någon särskild text som du tänker på då? Eller någon särskild pjäs?
Nej, det är det inte. Det har jag inte. Eller jag har inte kommit på vad det är. Det finns många bra pjäser och så. Men det skulle vara kul att få göra något litet kammarspel eller någonting. Men då kommer det till... Då ska man prodda. Och det är inte jag bra på. Eller man ska inte säga att man inte är bra på någonting. Men jag tycker inte att jag besitter de kunskaperna som behövs för att vara en så pass duktig producent som jag vill att jag ska vara. Så det är ju helt och hållet upp till mig att se till att bli det då. Kanske.
Mm. Och se till att det blir av. Så. Kanske inte alla drömmar, men några drömmar. Det får man väl ha som en målsättning.
Oh ja.
Du, är det någonting nu som jag inte har frågat dig som du gärna vill säga? Eller kanske någonting som du vill skicka med till lyssnarna?
Mm. Under... Man har träffat på pedagoger, man har träffat på konstnärer, regissörer. Och man har snappat upp en del saker som man har tagit till sig av vad de har sagt. Jag... En pedagog som jag hela tiden gick omkring och sa, släpp och gå vidare. Släpp och gå vidare. Det är en sån här jättebra grej. Och så sen, hellre ett stort fel än ett litet rätt. Och gör det enkelt, men inte för enkelt. Men jag har utformat en själv utefter alla de här. Som jag applicerade när jag var med i och gjorde Östersunds fotbollsklubbs ÖFKs teater. Om att de skulle bli modigare, de skulle våga mycket mera. Och då föddes den här lilla frasen som jag har applicerat när jag är ute och är pedagog. När jag jobbar med olika grupper. Och det är att för att våga lyckas så måste du först våga misslyckas. För du kommer aldrig att lyckas så länge du inte tillåter dig själv att det är okej att misslyckas. Och det kan du applicera på din egen personlighet, på din egen individen eller även så som grupp. Om vi ska nå ett resultat med den här gruppen så måste det bli så pass okej att misslyckas. Det ska inte vara liksom, det ska vara högt i tak. Då kommer man att lyckas. Så för att våga lyckas så måste man våga misslyckas.
Otroligt spännande. Sen så brukar vi göra så här i Kulturpodden också för att lära känna de vi pratar med lite mer. Så brukar vi ställa några frågor om andra kulturfält faktiskt. Mm. Så jag vill börja med musiken. Har du någon favoritmusik som du brukar lyssna på och vill lyfta fram?
Musik? Ja. Det finns ett helt fantastiskt band som heter Carbonate. Det är inte alla som jag känner till det, men det är svängigt bra. Men bandet har inte gjort någon spelning sedan 2008. Vilande. Men de är jättebra.
Men vad är det för typ av musik då? Jag har aldrig hört
talas om. Det är lite så här rocky, blues, funk, poppigt, allt möjligt som de tyckte var jättebra. De är kul att ha i lurarna. Men sen är det också det är allsköns olika musik. Jag lyssnar på från när jag snöade in mig på Ulf Lundell på gymnasietiden till att jag lyssnade på någon halvmodern pop idag eller till någon rock. Ja, Foo Fighters måste jag nog säga ligger högt i min lyssningslista. Men det går ju ända ner till Wieser och Ruben Nilsson och Allan Edwall till Noli KKV eller något sånt där.
Ja, vad spännande. Ja. Och sen undrar jag om du kan nämna någon byggnad någonstans i världen som du tycker är särskilt vacker.
Ja, så här. Jag är extremt hemmakär. Jag klarar knappt av att lämna Jämtland utan att gråta. Så att då framhåller jag en av de absolut vackraste platserna på jorden. Och det är min utsikten från min födslogård i Valne, den är oslagbar. Men nästan lika bra är det på en offentligt ställe. Och det är hembygdsgården i Offerdal, Ede. Så där när sommaren och så kommer det dimman, Hällberget över Hällsjön. Det är så sagolikt vackert. Fantastiskt.
Och du uppmuntrar förstås en offerdaling.
Eller hur? Men det är fantastiskt tycker jag.
Och sen en enda sista fråga. Det är om du fick ta med dig en enda bok till en öde ö. Vilken bok skulle du ta med då?
Då skulle jag ta med... Åh, shit. Det finns två böcker som jag läser om och om och om igen. Fråga mig inte varför jag fastnat, eller de tilltalar mig och jag kan inte riktigt förklara var. Men det är High Fidelity och det är Röde Orm. Och jag vet inte vilken av dem jag skulle välja. Jag kan inte svara på det. Någon av dem blir det. Den som flyter längst och till den här ön blir det.
Ja. Ja, men då tackar vi dig, Håkan Borgsten, skådespelare. Tack så himla mycket för det här samtalet.
Tack själv. Settle down.
Ja, men häftigt. Vilken härlig människa.
Ja, han är spännande, Håkan, på många sätt. Och jag tänker att han är inne på något viktigt när han säger att man måste misslyckas för att lyckas.
Och vad är det som gör att vi kanske styrs mer av våra rädslor då än våra drömmar? Vad är det som gör det?
Men så tror jag att det är i många sammanhang, att vi är rädda för att göra bort oss. Vi är rädda för att verka flummiga eller ha allt för storslagna drömmar. Eller kanske också rädslan av att visa sig ha för stora tankar om sig själv, om det inte blir verklighet sen, det som man har drömt.
Men jag tänker i barnet, och det finns ju inte där. Barnet tror ju hur mycket som helst på sig själv till en viss ålder, när vi på något sätt börjar liksom hyvla till dem.
Ja, så är det väl kanske. Men det där är ju, ja, det är ju intressant det där, i vilken mån man håller fast vid sina drömmar och vilken mån man törs formulera dem, kanske för sig själv eller för andra.
Hur har det varit för dig då, Elin?
Jag har ju på sätt och vis alltid, tror jag, haft författardrömmar. Och drömmar om att leva det liv kanske som jag lever idag på sätt och vis. Men länge så vågade jag inte formulera det. För just det här att jag ville inte att någon skulle tro eller tänka att jaha, hon tror att hon kan skriva böcker, men det kommer hon inte att kunna.
Så du la band på dig själv där då, i många år, eller?
Jag skrev ju hela tiden, men jag vågade inte berätta det för så många, för jag ville inte öka pressen på mig själv. Och var en av alla de där som man hör att ja, hon skrev en bok men den blev inte utgiven. Eller sådär, att jag vill inte vara den personen. Så jag tror, och det är apropå misslyckanden som Håkan Borgsten ville skicka med, att man måste misslyckas för att lyckas. Så tror jag att det var ett slags misslyckande som banade väg för att jag skulle lyckas som författare.
Hur då?
Det var det här att jag stod ut alldeles för länge på ett jobb som jag egentligen inte var intresserad av inom mediebranschen. Samtidigt som jag lät den där författardrömmen ligga och puttra någonstans. Och det där tänker jag är ett misslyckande, så tillvida att man pratar om det här att stanna inte där du inte trivs, eller stanna inte där du inte kommer till din rätt. Och jag stannade ju ändå. Och det skulle säkert många karriärscoacher och så beskriva som ett misslyckande. Men samtidigt så tänker jag att det var viktigt för mig att stå ut de där åren och misslyckas på något vis med att följa min lust. Därför att jag idag ser skillnaden så tydligt och vet att nu är jag på rätt spår på något vis. Jag har vågat väcka den där författardrömmen till liv igen. Den som jag försökte ta död på under de där åren.
Och för mig är det precis tvärtom, att jag kan inte göra någonting som inte jag känner lust till eller passion till. Jag har aldrig kunnat. Vilket är också oerhört slitsamt faktiskt mellan varven, därför att man springer ju in i väggen och man fäktas med väderkvarnar liksom, när man är så passionerad i det man vill förändra och det man ser kan förändras. Men jag har funderat på det. Det man blir jäkligt duktig på, det är att reinvent oneself. När man springer in i den där liksom väderkvarnen som bara fäktar på, man inser att det här är kört. Då hittar man de kreativa nya vägarna i runt, och där man hittar tillbaks till lusten. Så det är ju också ett sätt.
Nej, väldigt spännande det här med drömmar. Det skulle vi kunna prata länge om. Men vi börjar närma oss ett nytt avsnitt snart, tror jag, av Kulturpodden nästa vecka.
Och vad ska det bli?
Det blir på temat trender.
Ja, och det är du grym på, Elin. Och jag vet en fantastisk kvinna faktiskt som vi kanske kunde prata med, nämligen Ingela Stensson på United Minds.
Tack så mycket för den här veckan.
Tack ska ni ha. Hej då, och våga drömma. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed
closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. He sprinkled me in pixie dust and told me to believe, believe in him and believe in me. Together we will fly away in a cloud of green to your beautiful destiny. As we soared above the town that never loved me, I realized I finally had a family. Soon enough we reached Neverland. Peacefully my feet hit the sand, and ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. And for always I will sing, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.